Äntligen har dagen kommit.
Äntligen.
Kan jag säga. Äntligen. Alltså jag, det här ser jag fram emot. För att nu har jag, det här ser jag kul. För Arne, domaren, välkommen domaren.
Tack så mycket för det. Ja.
Otroligt.
Det här är kul. Norre, du, jag har fått nog nu.
Ja, jag måste medge att jag är lite nervös.
Ja, för du vet inte vad som händer idag. Men jag har, nu har gamla skolan fått lite nog på alla bristande droppregler. Och dropp för gärdsgårdar och grund. Alltså, nu måste vi reda ut det här en gång för alla. Vad är det vi behöver? Alltså, domaren, har du sett ett skifte i golfens regelvett och etikett senaste åren? Är det påtagligt, eller?
Ja, det är ganska tydligt att det är väldigt många som inte förstår riktigt hjärtat i golfen.
Nej.
Hur man tänker, hur man uppträder på banan.
Just det, hjärtat i golfen ska vi gå igenom idag.
Ja. Det var väldigt fint sagt faktiskt.
Du, jag tycker nästan att vi gör så här att vi har så mycket att avhandla att vi hoppar rakt in, gör vi. Välkomna till Golftugget i samarbete med Callaway. Dagens ämne berör oss alla. Faktum är att vi behöver förhålla oss till det varje dag. Vissa skiter i det, få följer dem till punkt och pricka. Här idag för att tydliggöra våra allas fasor och upplysa oss om rättesnöret har vi ingen mindre än domaren med oss idag. Varmt, varmt välkommen domaren.
Tack för det.
Wow. Hur känns det här nu, Norre? Och bli tagen på morgonen.
Tagen på bar gärning på fredag dessutom.
Ja, ja.
Nej, men jag är lite nervös. Ja. Det ska bli... Alltså, någonstans så tycker jag väl att det är lite spännande också. Att få reda på detta. Mm. Men jag är rädd för att bli synad.
Ja, det är så kul. Ja. För du har ju inte fått chansen att veta om vad vi skulle göra idag. Så du har inte heller hunnit förbereda dig.
Nej.
Så att nu får vi ju se vad du kan om golfens alla regler.
Ja.
Vad tror du, Arne, vad har du för förväntningar, domaren, idag om dagens avsnitt?
Ja, avsnittet blir ju säkert bra. Mm. Men om vi säger mina förväntningar på golfspelares regelkunskap så är de inte överdrivet höga.
Nej.
Och det finns två typer av okunniga golfspelare.
Mm.
De som vet att de är det, och det är ju rätt okej. Okay. Men sen har vi ju de där självutnämnda regelexperterna, vars självsäkerhet bara... förklaras av att de inte belastas av för mycket kunskap.
Just det.
Och det är väl bra om vi åtgärdar båda kategorierna.
Och sen har vi ju dig då också. Som är inte bara självutnämnd utan också har faktiskt koll på det här.
Styrman. Ja.
Har du en, jag menar, du vet, lite så här, jag tänker ibland det när jag rest runt mycket i Golfsverige. Och bodde på lite så här vandrarhem och småhotell och sådär. Då var det alltid en bibel som låg i nattygslådan. Jag tänker, har du alltid en regelbok med dig i nattygslådan?
Självklart.
Ja.
Och det måste ni alla golfspelare se till att ni har laddat ner appen i er telefon.
Just det, den RNA-appen eller?
Regelappen, den är kanonbra.
Ja, den är bra. Har du digital bara eller är du så mycket gamla skolan att du fortfarande kör... pappersform?
Nej, i det avseendet är jag ungdomlig.
Ja,
jag använder inte papper.
Det är parkeringsappen och det är regelboken.
Regelappen.
Ja, regelappen. Ja, men det är grymt ju. Och jag vill bara påminna lite också om vår disposition att idag tar vi upp ett ämne som jag tycker att man kan lyssna på från första gången. För alla nya lyssnare, så välkomna. Men glöm inte heller att lyssna från avsnitt ett och fram. För vi har en god röd tråd och vi kommer gå upp i så kallad...
Problematiseringsgrad
och sådär. Och innan vi går vidare så vill jag också bara varna lite. För jag har sett många har gjort den här övningen som vi pratade om. Med den här flicksticks i klubban.
Just det.
Mm. Som jag faktiskt har sett många skickar in. Det är en väldigt, väldigt bra övning. Men jag vill ha en bara lägga in en brasklapp. Att gud vad mycket skajade, repade träklubbor man har sett. När folk sätter ner klubborna, råkar få in en flicksticks i headcoven och repar träklubborna.
Ja.
Så sätt tejpbitar på topp vapen eller ha kvar dem i sina plastrar, eller även sådana här headcovers till flicksticks finns till och med på vissa
just
klubbar.
Det, precis.
Så att det där är bara en liten brasklapp jag vill kasta in idag. Och innan vi går för djupt in i minämnet så vill jag också bara ta upp en liten lyssnafråga, för jag tycker det alltid var kul. För att Simon Nilsson har skickat in. Han är ju inne och tuggar.
Ja,
på fredagar.
Ja, precis.
Och jag tänkte, jag kan lika gärna läsa upp hela hans inskick. Jag tycker det är så trevligt.
Ja, men får man jag den tycker också att det är väldigt mysigt.
Istället för att, ja, så han skriver så här. Tjenare. Tack för rolig underhållning både på podden och YouTube. Galet vad grejer ni lär ut till Golfsverige. Jag har, ja, tack Simon. Ja, det tycker jag är härligt.
Ja,
jag har en fråga angående flaggplacering. Har under en säsong jobbat som banarbetare på en mindre golfklubb och fick aldrig ett bra svar om flaggplacering. Har inte lyssnat på allt ännu, så frågan kanske har dykt upp redan. Men om det kommer ett avsnitt med domaren så kanske han har ett svar. I vilken lutning får en flagga vara placerad? Kanske inte på graden lutning överlag. Man har väl hört att bollen ska stanna inom 30 cm runt hål. Men också att den får sitta i en jämn lutning. Vad gör man om på tävling flaggan inte är godkänt placerad? Har varit med om helt sjuka placeringar där flaggan är sned och den sitter i. Hade varit kul att få veta mer om detta, vad som är rätt och fel. Tack så mycket. Och det här är det jag vill ta upp då som första grej, domaren. Hur funkar det här med flaggplaceringar? För jag har själv spelat Vasatorp en gång på tävlingen och satt fel. Och folk gjorde ju 12 puttar liksom.
Ja, det är ju egentligen ingen regelfråga. Det finns inte reglerat i reglerna hur flaggan får stå. Det finns ju någonting som heter spel- och tävlingshandboken som ger riktlinjer för hur man gör en tävling och hur man sätter upp banan inför den. Och rekommendationen är väl att man ska ha flaggan i en position där det finns en rimlig chans att få stopp på bollen i närheten av flaggan. Men något definitivt mått finns inte så vitt jag vet.
Just det. Men då har jag en följdfråga där. För vi hade ju med oss Greenkeepen i ett avsnitt för ett tag sedan.
Yeah.
Och han sätter ut alla pinplaceringar. Hade han fått sätta ut pinplaceringarna inför KM och själv gå ut och spela KM?
Det tror jag. Jag kan inte komma på att det skulle finnas någonting som förbjuder det. Det är ju förbjudet att provspela banan dagen innan, eller samma dag som tävlingen är. Men om man är delaktig att sätta ut flaggorna står det ingenting om.
Så kul att se dig gräva djupt in i ditt hjärnvokabulär när du letar efter. För vad har vi? Vi har ju en regelbok har vi i golfen. Ja, hur stor är den ungefär?
Ja, det finns ju 25 regler och jag vet inte hur stor själva boken är eftersom jag bara använder appen och den ryms i telefonen.
Det gör den, ja. Och sen så finns det en massa andra bestämmelser som du sa. Det finns bilagor och tävlingsbestämmelser.
Man har ju dels reglerna och så sen så har man definitioner. Mm. Där man definierar begreppen. Mm. Utöver det så finns ju då tolkningar av reglerna. Mm. Det finns committee procedures, det vill säga hur tävlingskommittén ska agera i olika sammanhang, vilka lokala regler man kan ha, banmarkeringar och så vidare. Mm. Och sen då finns ju den här spel- och tävlingshandboken som ges ut av SGF som klargör lite grann runt handicap, vem som får vara med i vilka tävlingar.
Just det, scramble handicap och sånt där.
Ja, och hur man arrangerar tävlingar och banuppsättning med mera. Mm,
just det.
Man blir nästan lite svettig här nu när man hör på all information man måste ta sig an för att spela den här kära sporten.
Är det som att komma till en tenta oförberedd nu, Norr, eller?
Ja, det är det.
Har du någonting du vill få ut själv från hjärtat innan vi hoppar in i huvudämnet?
Nej, men det är ju väldigt, väldigt mycket information. Alltså jag, liksom nya skolan tycker ju här att det borde 25 regel fair, liksom. Det är väl okej, liksom. Men du vet, det är tolkningar och det är handböcker och det finns en rad olika saker att hålla sig till som kanske i vissa fall sätter käppar i hjulet för den nya skolan att komma ut och bara liksom lira golf.
Mm. Ja, men
vill jag ha sagt.
Du, vi gör ett försök.
Ja.
Okej, domar. Brutto eller netto?
Brutto.
Hemmaklubb?
Hills.
Jag ser att du har din klubbmästare tröja på sig. Det är fint. Mm. Hur länge har du spelat golf?
33 år.
Draw eller fade?
Draw.
Favoritklubba?
Wedge.
Styrkor?
Saknas.
Svagheter?
Många.
Har du gjort någon hole in one?
Två.
Mm. Personbästa?
76.
Södra Europa eller brittiska öarna?
Brittiska öarna.
Bullebärs eller kaffekorv?
Kaffekorv.
Kaffekorv. Handikapp?
16.
Och sist men inte minst, hur länge har du varit domare?
4 år.
4 år, ja. Det känns som att du har haft ett ganska högt intresse inom golfen i regelsammanhang länge, eller?
Ja, jag har varit intresserad av regler mest hela tiden.
Mm. Ja, härligt. Ingenjör som man är.
Ingenjör som man.
Det blir svart eller vitt ofta.
Ja, det är det där.
Och nu kommer vi då gå vidare på, nu får alla bara hålla till godo, för nu kan det bli lite svårförstått, men vi ska försöka göra det här så lätt som det går i ett poddformat idag, utan egentligen att ha för mycket bild, även om vi faktiskt har kamera idag, så det här kanske man kan se någonstans sen. Men grejen är så här då, vi börjar att gå igenom droppreglerna, tycker jag.
Ja, innan vi börjar där. Det finns många regler, det finns mycket man ska kunna, men det finns en regel framför allt som jag vill trycka på. Det är regel 1.2.
Ja.
Vad som förväntas av spelaren på banan.
Okay.
Mm. Och det är inte så mycket regelkunskap som vanligt vett och etikett och förnuft.
Mm.
Du ska uppträda så att du respekterar dina medspelare, inte störa dem, inte fördröja dem. Vara fokuserad och hjälpa till och hitta bollen om de mot förmodan skulle slå lite snett.
Mm.
Du ska vårda banan. Det ligger en kratta i de flesta bunkrar.
Mm.
Den ska man använda när man har varit där och kratta efter sig. Även om det såg ut som kriget när man kom dit.
Med två händer på krattan.
Så ska det vara snyggt där du går därifrån. Skulle det mot förmodan inte finnas en kratta så går det alldeles utmärkt att fixa till det med fötter och klubban så det blir så bra som möjligt.
Mm.
Uppslagen torv lägger man tillbaka, självklart, även i ruffen.
Mm. Mm.
Även i ruffen.
Ja. Ja.
Och nedslagsmärken på green.
Mm.
Laga dem.
Mm.
Och du kan ju laga dem som de andra har lämnat efter sig också. Det, gör ni inget annat rätt så gör i alla fall de sakerna rätt.
Och det här, vad här är det, regel 1.2?
Det är regel
1.2. Så du menar att om man går emot de här så kan man alltså, vad är det plikt då man kan få? Eller är det, vad kan hända om jag...
Jag var lite nervös när du kollade på mig, Arne, för jag tänkte, nu ska du sätta mig på pottan.
Ja,
Arne följde med några 9 hål på Torslanda. Sen så vill han gå igenom regel 1.2.
Nej, det är inte bara Norre tyvärr. Det finns inte i regelboken några föreskrivna regler.
Mm.
Däremot så kan man i de lokala reglerna, kan tävlingskommittén sätta upp olika straff för det.
Just det.
Och vad man har på juniortävlingar är att ser det inte bra ut när tävlingen är avslutad.
Mm.
Så innan juniorerna får åka hem så får de ta ett varv på banan och fixa till det de har ställt till med. Så att det finns olika sätt, men... Tänk inte på bestraffningen. Tänk på att göra det bra på banan och göra det trevligt att spela.
Fan, det var sunt sagt.
Ja, det var bra att du skiftade fokus från bestraffningen till att fokusera på vad man ska göra faktiskt. Mm. Det ska du ha.
Moroten.
Ja, där håller nya skolan med.
Mm. För jag läste en artikel i Svensk Golf för många herrans år sedan som jag försökt googla upp inför detta och inte hittat. Men det var att det var en riktig domare som hade följt med 4 stycken typ 17-28 handikappare på en bana och gett ut typ så här 59 plickslag över 18-årsrundan.
Oj.
Alltså om man nu skulle liksom gå efter allt på de gamla reglerna. Så med det sagt så tänkte jag att det kan vara bra att gå igenom de här vanligaste grejerna som man gör fel då. Och då för ju det mig än en gång som vi nämnde snabbt. Alltså det är ju droppreglerna. Alltså hur ska vi approacha droppreglerna, domaren?
Det är ju lite olika för olika typer av droppar, men om vi börjar med några av de vanligaste fallen som vi nästan alltid drabbas av varje runda, så kan vi börja med pliktområden. Det finns ju två sorters pliktområden. Det finns gula och röda.
Just det, det är vad jag kallar sidovattenhinder och vattenhinder då.
De heter så för i världen, ja. Och nu har man tagit bort de begreppen för att man kan ha pliktområden utan att det egentligen är vatten i dem.
Just det.
För att det ska vara ett gult pliktområde så måste det vara markerat med gula pinnar, streck eller plattor. Alla andra vattenhinder är röda, oavsett om de är markerade eller inte.
Okay.
Alla diken och områden där det kan förekomma vatten, de är pliktområden, röda pliktområden per definition.
Även om de inte är utmärkta?
Även om de inte är utmärkta och även om det inte är vatten i dem.
Jag fattar. Okej. Ja.
Så att även ett torrt dike är ett rött pliktområde.
Men hur definierar man ett dike då? Alltså det kan man hålla på och liksom tolka på olika sätt. Och tolka,
eller? Hur ska man få det till sin fördel under norra?
Ja, exakt. Hur djupt måste diket vara?
Man får göra en bedömning. Är det här någonstans där det normalt förekommer vatten eller rinner vatten? Men det är klart, en torr sommar så kan ju även mindre åar vara uttorkade.
Just det.
Och ja, är inte gränsen markerad, som den ju inte behöver vara på röda, så kan det ju bli en bedömningsfråga var gränsen går. Och det är alltså där marken börjar bryta ner mot det område där det kan finnas vatten.
Just det. Jag känner redan hur mycket vi problematiserar allt. Ja. Men då har vi röda och gula pliktområden då.
Och för gula pliktområden så har man två alternativ. Om man slagit ner bollen i vattnet så är det, kan man antingen droppa med flagglinjen. Det vill säga man tar en linje mellan flaggan, skärningspunkten, backar så att man är bakom pliktområdet. Och sen droppar man bollen där, eller tar man en referenspunkt på den linjen och så måste du droppa bollen inom en klubblängd från den referenspunkten, men inte närmare hål än referenspunkten.
Får jag inte droppa då på andra sidan hindret?
Du får inte droppa på flaggsidan av hindret, nej.
Och i gult kommer det aldrig ske, för gula är alltid de hindren som är framför dig. Röda är de som är på sidorna.
Ja, precis.
Det är det som är skärmen där, tror jag. Ja. Så att gula kommer det aldrig ske. Då är de inte gula.
Nej, just det.
Tror jag.
Gula är de när det är en del av utmaningen på hålet att spela över det vanligtvis vattnet. Okay. Ja.
Typ som en bunker liksom.
Typ som en bunker. Ja.
Okej, okay. Så jag får antingen droppa i flagglinjen rakt bak.
Ja.
Eller?
Slå från föregående plats. Vilket kan vara bra om du till exempel har varit på andra sidan av green och toppat din chip så den rullade över greenen och ner i ett gult pliktområde. Då kan det ju vara bättre att göra om chippen än att gå och droppa med flagglinjen och behöva spela över dammen.
Just det. Ja. Och sen, vad var du sa? En klubblängd från flagglinjen?
Ja, just det.
Ja, okej. Okay. Det är så enkelt. Och då blir det som en så kallad halvmåne, kan man säga, med en klubblängd från peggen.
Ja.
Alltså man ska...
Och då får jag ta min längsta klubba i baggen.
En klubblängd är definierat som längden på din längsta klubba.
Ja.
Men du får ju använda en kortare klubba.
Okej. Okay. Ja. Fattar. Bra!
Längsta klubba förutom putten.
Okej.
Okay. Putten räknas inte med i längsta klubba.
Vad gäller på röda pliktområden?
Röda pliktområden så har du de där två alternativen som du har på gula plus ett till, nämligen inom två klubblängder ifrån skärningspunkten.
Okej.
Okay. Hur gör jag det nu då? Nu slår Norre ner i rött vattenhinder, så hittar han sin boll där nere.
Ja, han behöver inte hitta sin boll. Man gör då en bedömning, var ska den gränsen till pliktområdet? Och det är då referenspunkten.
Skärningspunkten
är referenspunkten. Och då har du inom två klubblängder från den, men inte närmare hål, får du droppa bollen.
Det där är ju faktiskt briljant. Jag trodde det bara var en klubblängd, ja.
Se där.
Det
är tillåtet att droppa inom en klubblängd också, men har två.
För jag tror många gör fel annars, eller nu vet inte jag, det måste bara förklara. För många annars hittar ju skärningspunkten, sen tar man närmsta bollpunkt där man kan stå fritt från hindret utanför hindret och därifrån ta två klubblängder. Men det är inte regeln för pliktområden.
Nej,
pliktområden är skärningspunkt. Det är referenspunkten där den skär och sen är det två klubblängder därifrån i en halvmåne ej närmare hål.
Ja.
Och om bollen rullar i igen eller om man droppar och man står med fötterna, får man stå med fötterna i hindret?
Det får man och det därför man. Ska man vara väldigt noggrann när man väljer vilket alternativ man har och var man droppar. Rullar bollen ner i vatten, ner i pliktområdet så är det ju inget bekymmer för då får du droppa igen.
Eller spela den, får man det? Får man spela den om den rullar ner och ligger bra i hindret?
Nej, har du gått in i lättnadsproceduren och droppat i lättnadsområdet så då måste du fullfölja det.
Just det.
Men det kan ju hända att den rullar ner och rullar och lägger sig alldeles utanför pliktområdesgränsen. Och är då den nära vattenhindret så du måste stå till knäna i vatten så är fortfarande den bollen i spel.
Just det.
Så det är antingen att spela den bollen då eller vill man ta lättnad för det så får man ta lättnad för ospelbar boll.
Just det.
Och det kan vi ju gå igenom senare.
Ja, men det är en fråga. För om jag droppar då, får den rulla närmare hål än skärningspunkt om jag droppar? Om den rullar närmare hål?
Nej, den måste landa och stanna i lättnadsområdet.
Ja.
Och rullar den utanför så får du droppa igen.
Om jag droppar två gånger och den rullar fel, ner i hinder eller närmare, då får jag placera.
Då ska du placera den på den punkt där den landade sista gången du droppade.
Ja.
Och stannar den inte kvar då,
ja.
Då får du hitta närmaste punkt där bollen stannar och placera den där.
Mm. Det var som den här holding one-grejen då ju, just om den rullar ner i hålet.
Jag har en fråga till här, Roman.
Bra.
Okej, okay. Om jag då i min skärningspunkt, därifrån så tar jag två klubblängder upp, bakåt, och så är det en väg där jag vill droppa min boll.
Ja.
Ja. Vad gör jag då? Behöver jag då... hur gör jag då?
Nej, men...
Ja.
Får jag droppa den på vägen och sen lägesförbättra
den? Det finns ju andra ställen än vägen. Så då får du inte använda vägen i din fördel.
Nej, okej. Okay. Då får jag inte använda vägen.
Nej, där har du inte riktigt rätt, Joar.
Fan också!
när du droppar för ett pliktområde så får du droppa bollen... var som helst inom lättnadsområdet. Och generellt är det så här i livet att betalar man för någonting så har man fler alternativ än när det är gratis.
Ja, det är det ju.
Och när du har fridropp så finns det begränsningar med var du får droppa bollen och jag återkommer till dem. Men när du betalar för det som du gör med ett pliktslag på ett pliktområde så då får du droppa bollen var du vill på banan utom i pliktområdet.
Just det. Okej.
Okay. Inom lättnadsområdet och den måste stanna inom lättnadsområdet.
Bra, jag ville bara testa det där. Ja. Men det här tycker jag är bra. Jag tycker det här är det fler droppregler som du känner att vi vill gå igenom här.
Inte vad gäller pliktområdet. Nej. Utan igen då som sagt, tänk efter före så ni inte behöver stå med fötterna i vattnet.
Ska vi bara gå igenom den snabbt? Om du ligger i ett sprinklock eller på en väg och du får lättnad utan plikt, fridropp, vad är det då som gäller? Du ha fullständig lättnad då.
Och det är onormala markförhållanden nu. Ja. Du får ta lättnad för tillverkade föremål, tillfälligt vatten till exempel. Och då är referenspunkten närmaste punkt för fullständig lättnad.
Mm. Oavsett om den är 200 meter bort. Nej men alltså om hela banan är död.
Ifall ett tillfälligt vatten kan det ju vara så.
Ja,
så
att
när det gäller... lättnad för onormala markförhållanden. Det första jag säger är rör inte bollen. Lyft inte bollen innan ni har bestämt var ni ska droppa.
Mm.
Säger Arne, rör inte bollen med den bastanta goa rösten på banan. Då rör man inte bollen.
Nej, folk stannar upp.
Närmaste punkt för fullständig lättnad. Det betyder precis vad som sägs. Närmaste punkt för fullständig lättnad.
Just det.
Och det finns ingenting i reglerna som säger att du ska hamna någonstans där det är spelbart. Mm. Just det. Är det, du droppar för tillfälligt vatten, kan det vara väldigt långt bort. Mm. Droppar du för en väg, kan närmaste punkt för fullständig lättnad vara ett stort enesnår.
Ja, så det, det har jag gjort många gånger på tävling. Man har tagit upp den på en väg och sen ligger man i något snår. Så då har man, det är ofta jag faktiskt får säga att man slår bollar från väg på tävling. Det är inte sällan man ser.
Nej.
Ändå.
Nej,
nej.
Och,
man ligger inte så dumt på väg egentligen.
Nej. Nej, har man lärt sig att träffa bollen före, den lilla bollen före den stora bollen, så är det många gånger ett bättre alternativ. Ja. Så det finns ingenting i reglerna som säger att du måste ha ett spelbart läge i lättnadsområdet.
Intressant. Så, och då igen, är det två klubblängder där också.
Nej.
Närmsta bollpunkt, en klubblängd.
Det är närmaste punkt för fullständig lättnad och så en klubblängd ifrån det.
Bra.
Och närmaste punkt för fullständig lättnad får ju inte vara närmare hål. Mm. Och eftersom det är gratis så kommer det med begränsningar. Nämligen att du måste droppa på samma del av banan som du är.
Just det.
Det vill säga, är du på spelfältet så måste du droppa på spelfältet. Är du i en bunker så måste du droppa i en bunker.
Okej.
Det finns undantag där, men det...
De ska vi gå in på.
De kan vi gå in på, ja.
Nej, det ska vi inte.
Men det är som sagt viktigt. Och spelfältet, det är ju allting inom banans gräns. Utom tee, green, bunker och pliktområde. Mm. Så skog är en del av spelfältet.
Just det.
Ruff är en del av spelfältet. Fairway är en del av spelfältet. Mm. Och som sagt igen, tänk efter före.
Ja, det tar vi med oss. Men vad hände, du vet, 2019-20 där när det kom alla de här nya reglerna? Det var ju då golfen ställdes liksom på ända och vi egentligen fick idén att ta tag i den här podden för att väva ihop det här bryggan mellan nya och gamla skolan som jag tycker hände då. Vad var det som är annorlunda från de gamla och nya golfreglerna som skedde och när hände de exakt?
Det var 1 januari 2019 som de nya reglerna kom ersatte de gamla.
En stor dag för dig.
En stor dag för mig och för alla golfare. Man gjorde en hel del förenklingar och man gjorde en väldigt många vettiga ändringar. Mm. Ett exempel är ju att tidigare fick man ju alltid plikt om man träffade sig själv. Mm. Så när du missade bunkerslaget och bollen rullade tillbaka på din fot så... Mm. Var du inte bara ledsen för det missade bunkerslaget utan fick också plikt.
Ja, det är hårt.
Och även dubbelslag ju.
Plikten för dubbelslag försvann. Det har sänkt mitt handicap med minst 3 slag.
Så tänk att råka göra dubbelslag i bunken och sen toppa den i vallen och träffa sig själv.
Ja, det är fruktansvärt ju.
Är det 4 plikt då eller?
Ja, många blir det.
Den är borta.
Men det är ju, det behöver vi inte bekymra oss längre för att det är ju borta. En annan...
Vilka mer? Jag vill att du ska gå igenom de viktigaste nu som vi kan ta med oss då.
Pliktområden tycker jag, för att där finns ju en del av de gamla skolan som inte riktigt har hängt med på förändringen. Mm. Tidigare var det ju väldigt många begränsningar vad man fick göra i ett pliktområde. Mm. Eller vattenhinder som det hette på den tiden. Mm. De flesta av dem är borta. Idag är det bara 3 skillnader mellan ett pliktområde och spelfältet. Och det är det att pliktområdet får du aldrig lättnad för oflyttbara tillverkade föremål.
Men inte ens om det är en stor liksom, nerfälld träd? Liksom.
Nej, det är inte tillverkat.
Nej, men om det är en dräneringsbrunn.
Dräneringsbrunn, ja.
Till exempel.
En väg.
Där får du inte lättnad.
Nej.
Du får inte lättnad för pluggad boll.
Just det.
Du kan inte ta lättnad för ospelbar boll.
Just det.
Men allt annat, att flytta undan kvistar, löv och grenar är helt okej. Grunda klubban är okej.
Hur är det med bunker? Förresten, bara som en grej, får jag ta bort flyttbara tillverkade föremål i bunken?
Ja. Och du får även ta bort lösa naturföremål i bunkern.
Det fick
numera.
Man inte förut.
Nej.
Löv och kvistar, nej. Nej. Stenar fick man väl ta bort
förut? Stenar fick man ta bort, ja.
Nu får du ta bort lite vad du vill.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Även om bollen hamnar i rörelse när jag tar bort någonting?
Ja.
Fan, nu går vi. Du öppnar den dörren.
Ja.
Om det är ett flyttbart tillverkat föremål och bollen rubbar sig... Mm. Så är det inte plikt. Då får du återplacera den. Mm. Om den ligger på ett krattan till exempel.
För om det är ett flyttbart tillverkat föremål och jag tar bort det och bollen rubbar sig.
Ja, då, då ska du lägga tillbaka den.
Ja, utan plikt.
Utan plikt. Ja. Om den ligger mot krattan till exempel är ju inte alldeles ovanligt.
Mm. Ja, precis.
Men är det ett löv du tar bort och då rubbar bollen. Då ska den också återplaceras, men då är det ett slags plikt.
Otillverkat. Så naturliga föremål skulle passa dig. Men allt som är... Tillverkat, ja.
Och det gäller ju på hela banan att när ni tar bort löv, kottar, barr, vad det nu kan vara. Var försiktiga. Rubbar ni bollen så är det ett slags plikt.
Det här var ju en grej som jag har med mig väldigt mycket från mina barndomsminnen när vi sprang ut på Delsjön. Det var att man vill ju alltid trotsa domarna och komma på definitionerna. Vad är tillverkat då? Är du med? Det är ju en väldigt kul definitionsfråga.
Ja, just det.
Är ett dött djur tillverkat? Det är ju ändå...
Ja, vadå, du gick in på liksom
på
Gud och Jesus och Adam och Eva.
Nej, men du vet, en hamburgare. Alltså, är den tillverkad eller inte? Den är ändå typ... eller ett äpple, och sen inte då ett äpple då, om det är fan. Alltså, du vet, det är kul ju att gå in på definitionerna. Men de här ska vi inte in på nu. Men okej, är det några mer sådana här regler? Pinnen i var ju en klassiker då, som hände. Man får putta med pinnen i.
Det är ingen plikt om man träffar en pinne som sitter kvar i hålet.
Ja.
Nej, det är ju en bra ändring. Ja. Och,
är det då? Alltså jag känner så här. Rent visuellt sett när man kollar på golf så tycker jag att det är väldigt tråkigt att se till exempel Adam Scott som puttar med pinnen i.
Mm,
alltså det blir rent visuellt sett så blir det rätt tråkigt tycker jag. Mm. Och kolla på. Och sen så blir det en enda stor röra uppe på green. Ja, kör den med pinnen ur, pinnen i, pinnen ur. Så får man nästan liksom, jag kan uppleva att den regeln nästan har urvattnats sitt syfte lite.
Ja,
vad är din take på det, Arne?
Den stora vinsten är ju att framförallt på långputtar så behöver du ju inte springa fram och ta ur flaggan om kompisen är upptagen med att kratta bunken, utan du kan putta.
Ja, det är mycket temporegler, men jag förstått det
som är det ju frågan om samspel i bollen. Det är redan på första grin får man ju klart för sig hur vill de andra spelarna ha det. Flaggan i eller flaggan ur. Och så sen så samarbetar man och ser till att det fungerar på ett bra sätt.
Och en annan grej var väl till exempel att man får leta boll bara i 3 minuter istället för 5 nu.
3 istället för 5 minuter, ja.
Som jag går i skogen, då är det stoppur. Och så är det 3 minuter nu. Hittar du inte den på 3, då måste du stå på din provisoriska eller gå tillbaka, va? Ja.
Droppar.
Norra, har du stoppur i bägen, Norra, som hänger på bägen? Som du sätter på varje gång du går in i skogen? Nej.
Jag försökte faktiskt klocka dig en gång när vi spelade golf. Och då löpte ju den tiden ut. Men sen så hittade du vid bollen.
Du, det här känner jag inte igen. Nej, det måste vara någon annan.
Men det tycker jag faktiskt är en väldigt bra regel. Just det här med att man ska inte gå ut och leta boll i skogen allt för länge.
Nej. Och framförallt provisoriska bollar, har man den riktiga så lägger man inte tid på att leta den provisoriska om man fördröjer spelet med det.
Just det.
Droppningen blev ju sänkt från axelhöjd till knähöjd.
Just det.
Mm. Mm. Just det.
Mm.
Vad tycker du om det? Vet du anledningen bakom att man gjorde den?
Ja, anledningen var att det inte skulle behövas så mycket omdropp. I och med att droppar du från lägre höjd så är risken mindre att bollen sticker iväg.
Ja, just
det. Man ändrade ju också regler. Tidigare så fick den ju rulla upp till en klubblängd från landningsområdet.
Det här tycker jag är tråkigt. För att när jag är uppvuxen på Delsjön och vi gick runt och chippade alltid när jag var liten med de som var lite äldre i elitlaget och sådär. De som var bäst på närspel, det var de som var bäst på att droppa. För man spelade alltid med dropp.
Mm-hmm.
När man var liten. Och gjorde chiptävling. Det var aldrig placering. Man droppade allihopa. Mm-hmm. Sen slog man till målen. Och de som var bäst där. Det var ju en konst att droppa så att bollen hamnade rätt. Är du med? Droppa där, ska den studsa in dit i den grästovan. Så att det var en konst innan att kunna droppa dig själv till bra lägen med skills.
Spaning.
Ja, och idag har den konsten och det hantverket har försvunnit, precis som finsnickeriet på gymnasiekompetensnivån.
Jag tycker inte den har försvunnit. Den finns det fortfarande. Och anledningen man sänkte var ju att det skulle bli, som sagt, lite lättare att lyckas. Men man ville fortfarande ha kvar att det ska vara den slumpmässighet som finns. Just det.
Just det.
Man ser ju ut som en idiot bara när man står i knähöjdstopp.
Jag tycker inte det är snyggt. Det finns ett estetiskt problem med det håller jag med om.
Hur låg får jag gå i knäna?
Ja, alltså underbenet ska vara rakt.
Ja, det måste vara det. Ja. För jag har sett Garcia liksom stå med ganska böjt underben, kan jag tycka, när han droppar ibland.
Ja.
Men det är,
knähöjd där knät är när underbenet är rakt. Just
det. Mm. Vänta lite. Menar du att jag måste stå så?
Nu går några upp här ifrån micken och ska droppa.
Nej, då är inte underbenet rakt. Ja, jag får göra en sån här skott eller vad det heter. Ja. Så här liksom.
Ja, precis.
Alltså, benet får inte vara så.
Men råkar du böja på underbenet så att knät åker ner lite grann, då kan du kompensera det genom att ha handen lite ovanför knät.
Ja, just det. Vad finns det för om jag då råkar böja, alltså om jag råkar böja underbenet som jag inte får? Mm. Vad är det för konsekvens då?
Gör du en felaktig dropp så är det ett slags plikt.
Är du riktigt ful nu så kan du ju droppa en. Och blir den dålig så kan du säga: men jag ber om ursäkt, jag råkade ha ett böjt underben, så jag får droppa om nu. Får man det då? Om man gjorde fel utan avsikt?
Ja, gör man fel utan avsikt så ska man ju rätta felet utan plikt. Ja. Men gör man det med avsikt på det där, man kan väl säga att det tredje gången du kör med det så kanske medspelarna börjar...
Då är vi inne på regel 1.2 igen.
Då är vi inne på regel 1.2, ja.
Okej, men har vi några fler? Sen ska vi hoppa vidare lite här, för jag har lite fler roliga regler jag har tagit upp. Men är det några fler från 2019-2020 som du känner... det här var tråkigt, eller det här var bra, eller detta hände, och det här vill jag belysa, va?
Nej, bara generellt sett så var det steg i rätt riktning.
Ja.
Sen låter vi det gamla vara.
Det trodde jag inte du skulle säga, men så här då, 2023 nu är ju på gång.
Ja, så är det.
Är det ännu fler regeländringar nu som sker?
Ja, man gör justeringar.
Justeringar, ja.
Det är inga stora. Man gör om en hel del formuleringar för att förtydliga en del saker. Mm. Till exempel att man får inte använda en självstående putter och ställa den bakom hålet, bollen, och rikta in och så sen släppa den.
Norre, du får passa på nu då innan.
Ja, nu får jag skynda liksom.
Men den viktigaste ändringen tycker jag är kanske att när du har placerat en boll och den efter du har placerat den och den har stannat där, om vind eller naturkrafter får den att rulla ner i en annan del av banan. Mm. Det vill säga att du har återplacerat den på fairway och den rullar ner i en bunker. Mm. Då ska du återplacera den på spelfältet.
Men lite små, inget större att ta upp egentligen då.
Nej, det är lite ändringar när två fel räknas som ett bestraffningsmässigt, men det blir för komplext att gå igenom det här. Mm. En som väl är ganska vanlig, det är ju en felaktigt ersatt boll. Man sätter en boll i spel på felaktigt sätt. Det är nu tvåslagsplikt, det ändras till ettslagsplikt, så det blir lite snällare där också.
Ja, men vi går alltså mer och mer mot att vara lite skönare mot de nya golfarna, tolkar jag det som.
Ja.
Alltså med att vi reducerar pliktslag och vi försöker förenkla.
Jag tycker det är klokt. Viktiga är ju att vi uppträder bra och försöker göra rätt så gott vi kan och göra det så lätt som möjligt att göra rätt.
Mm. Ja, precis.
Det är ju höst och det är inte många ute nu, men jag tror ändå vi har fortfarande lite golf kvar i Skåne och sådär, va? Mm. Men alltså, så då undrar jag, vad är den här lövregeln som har florerat runt på sociala medier i det världsomspännande intranätet senaste månaden? Vad är det som sker om en boll är förlorad i en lövhög liksom, eller om den pluggas i fairway, eller om norre sätten låg på green, den inte där. Alltså, vad har man för potentiella fördelar i de här frågorna? Förstår du mig?
Ja.
Ja.
Ja. När man inte hittar en boll,
ja,
så är ju grundregeln att den är förlorad.
Ja.
Och då får man ju ta lättnad med slag och distans. Det vill säga man får spela från föregående plats med ett slags plikt.
Typ som, men, en, som outregeln ungefär, eller?
Som outregeln, ja, ungefär, precis. Ja.
Men?
Men om det är en lövhög,
ja,
som har krattats ihop av banpersonalen och de avser att transportera bort den.
Mm.
Hur man nu ska veta det. Så är det ju ett onormalt markförhållande, mm, den lövhögen. Och vet man med säkerhet, eller är så gott som säker på att den då har försvunnit i detta onormala markförhållanden, då får man ju ta lättnad enligt de reglerna, det vill säga närmaste punkt för fullständig lättnad.
Då kan man väl säga för att förenkla att detta är MUA då?
Mark, det, är det är mark under anrete.
Ja, för det här är en grej som man var så glad för, att ibland när man spelade tävling och var liten, då var det ett område som byggdes om på banan där det var blåa eller blåvita pinnar. Ja. Så slog man ut bollen där så den försvann,
mm,
då var det fri dropp.
Mm.
För då var bollen förlorad, ja, i mark under arbete.
Mm.
Mm.
Och då är det MUA-regeln då som det kallas.
Då är MUA-regeln. Men som sagt, det gäller bara om lövhögen är hoprefsad och man avser att transportera bort den.
Men om jag och går ut och spelar Torslanda imorgon,
ja,
och jag slår ut en drive på ettan,
ja,
och jag går fram och bollen är borta när jag kommer fram på fairway.
Mm.
Vad händer då?
Det händer ju.
Ja. Ja, ja, men det,
ja,
gör det.
Ja, blöta fairway så kan det ju faktiskt hända. Mm. Att, har den bara försvunnit ner i marken så måste du hitta den.
Jag vet ju inte om den har gjort det heller. Det, nej, kan man ju hävda.
Vet du inte så då är bollen förlorad.
Ah, okej, okay, så man måste veta att den har försvunnit ner i marken.
Ja, den kan ju, du kan ju också veta att någon har tagit den. Det kan ju vara en mås som har snott bollen. Ja. Och det,
men då måste man ha sett måsen.
Då måste du ha sett det hända.
Räcker det att bara jag ser måsen eller behöver hela bollen se måsen? Eller hur många behöver se måsen? Ta bollen alltså?
Ja, alltså generellt sett så räcker det ju att en gör det.
Mm.
Det är personliga fall vill jag inte uttala mig om.
Norre, du skulle ju kunna...
Men då okej, okay, ja.
Du skulle ju kunna slå i skogen och ha en kompis som är där,
ja,
som ser ta någon random boll i skogen och springa iväg.
Just det.
Då kan ju du hävda att de tog din boll.
Ja.
Ja, och då kan du få en fri dropp i, precis, skogen då, på bra ställe.
Det här ska jag inte utnyttja, men nyttja.
Men man måste som sagt vara säker, eller så gott som, okay, säker, att det är någonting som har avlägsnat bollen. För
i tiden så var ju det här, jag fattar inte, men det här var en mycket större grej då än vad det är idag. Och det är myrstackar och gärdsgårdar.
Ja.
Det var mycket mer myrstack förr i tiden.
Var det mer myrstack förr i,
ja,
tiden?
Det känns som att jag låg alltid myrstackare när jag växte upp. Jag
har inte sett, du kanske såg snigare.
Det kanske, ja, var så. ni ser fortfarande myrstackare.
Ja, det är ett gäng man ser per runda liksom.
Vad händer om jag slår in en myrstack? Är det ofta lokala regler då som klubben har?
Eller? Ofta så förklarar man myrstackar som MUA.
Mm.
För har man inte gjort det, så en myrstack är ett löst naturföremål.
Just det.
Och det blir ju ganska mycket att flytta på.
Det är ett
på.
Flyttbart, otillverkat föremål.
Flyttbart.
Så då får jag flytta på den precis då som en du, gren.
Då, just det, pilla undan. Men det vill man ju inte. Så att
i allmänhet
på banor så har man sagt att de är med. Vad gäller gärdsgårdar så... Står det ingenting?
Det sa alla när jag var liten.
Ja,
De är ju tillverkade, men det är de ju inte. Alltså,
ja,
det där, alltså,
jo, det är de.
Ja, men de är inte det enligt, eller är de det?
Ja, enligt grundreglerna för en gärdsgård är att det är ett oflyttbart tillverkat föremål.
Ja.
Sen kan man får i de lokala reglerna förklara dem som en organisk del av banan.
Just det, där kommer det, organisk del av banan.
Och
men det är lokala regler
efter nyår så heter det integrerad del av banan.
Okej. Okay. Det är lokala regler, ja.
Mm.
Okej. Men om jag då ska droppa... okej. Om jag då ska droppa då, så att jag har gärdsgården framför mig och vi säger att jag får droppa för gärdsgården. Då undrar jag, hur långt bak får jag droppa? För att om jag bara får droppa en klubblängd så är ju kanske risken stor att jag träffar gärdsgården.
Ja, förlåt, vad är frågan? Du
får ju alltid droppa för gärdsgården om den är... Om den inte är en organisk del av banan,
ja,
så får du ju lättnad för tillverkat föremål.
I svingspårs.
Och då är det närmaste punkt för fullständig lättnad. Det vill säga, ja, där du kan svinga utan att klubban tar i gärdsgården en klubblängd.
Det var ju en fuling som gjordes på Toren för några år sedan som lades upp mycket på Instagram och flyttade runt. Det var en kille som låg in till ett staket typ runt rangen och hävdade att han skulle slå den här bollen från vänster.
Mm.
Ja, och då fick han fridropp för att då var det i vägen. Sen när han droppade så fick han stå höger och slå den.
Mm.
Är du med? Ja. Så det var också sådana här fulingar som man kom undan med och sådär, vet jag.
För jag tänker på till exempel på hål 9 på Chalmers. Det är ett par tre hål där, ja, du har en stor gärdsgård framför green.
Ja, nästan som en bunker.
Ja, nästan som en bunker. Ja.
Strax innan grinen lite grann till höger där, ja, så finns, ja, det en, har man gjort en mur med natursten.
Du har fått, ja, fråga om den här mur innan, hör jag.
Precis.
Och den är ett tillverkat föremål.
Mm.
Ja.
Så där får du lättnad och då är det alltså närmaste punkt för fullständig lättnad en klubblängd.
Då skulle jag vilja komma med ett regelförslag. För att man skulle kunna tänka sig just i det fallet att om jag då bara flyttar bak bollen så mycket så att jag kan svinga min klubba, då är ju chansen oerhört stor att jag slår rätt in i gärdsgården och då blir det ju fara ju.
Ja, det där är en
grej. Så man skulle ju kunna tänka sig att det hade varit så att man får backa bak i, ja, men jag vet inte, flagglinje eller moti eller... Så att man inte riskerar att åsamka sig själv någon skada eller andra.
Det får du, men det kostar ett slag.
Ah, okay.
Då tar du lättnad för ospelbar boll.
Död och
då
eller får, plikt, man råd. Ja,
precis, det beror hur mycket du värderar ditt liv. Ja. Är det värt mer än ett pliktslag? Ja,
det beror på vem du möter i matchen.
Ja, det är det. Ah, okay. Ja,
men kul, men alltså då vill jag egentligen bara följa in på vad jag tycker är sista segmentet. Och det är öppen diskussion här.
Ah, okay.
Och det är så här, alltså, har vi några roliga regler som någon vill ta upp, något att tillägga, några lite frågor liksom, alltså var står vi alla i den här sörjan som nu har uppkommit, och jag tycker vi försöker göra så bra jobb vi kan och reda ut detta, och det kan också vara bra att säga till alla, lyssna på detta en gång till, alltså bara för att för jag tycker själv det kan gå ganska fort med alla definitioner.
Mm, verkligen.
Men var står vi i den här öppna dialogen nu helt plötsligt?
Jag skulle vilja säga först, ladda ner appen. När ni har gjort en runda och det är någonting ni funderar över, gå in och titta i appen och hitta svaret. Då har ni lärt er den grejen i alla fall. Och när ni har gjort det 20 gånger så kan ni de vanligaste grejerna och behöver inte tveka.
Mm.
Och det andra jag vill säga, det är ju igen upprepa att lyft inte bollen innan ni har valt var ni ska ta lättnad.
Då är en fråga då. Alltså, ibland någon gång har man typ varit på någon sån här druckit några bryggmästarens alkoholfria och ramlat in roliga samtalsämnen. Mm. Och då har man pratat om någon som jobbat i kassan på ICA som kan potatisen 0040 och alla artikelnummer. Om jag säger, när du säger det här då, lyft inte upp bollen innan. Vilken regel är det? Är det 24B eller vad heter den?
Ja, alltså, lättnad för onormala markförhållanden är ju regel 16.
16, ja.
Att rubba en boll i vila, ja, är regel 9, ja, som klargör att det får du inte göra.
Nej. Vad är regel 15?
Nu var du elak med mig. Det är lösa naturföremål.
Jag är så jävla imponerad.
Jag har en fundering då. Just vet så här, golfen, man går ut, man bygger upp en skön stämning. Du var inne på det tidigare, att man bestämmer hur vidare man ska ha flaggan i eller ur. För mig så är golfen att gå ut och hänga med polarna och ha det roligt, va? Även om jag då, eller liksom vill anamma de här reglerna lite mer, du vet, gå in och kolla på appen som du nämner, så är det ju lätt hänt att det kan bli att man kan utnämna som, ja, men regelryttan, att man liksom skapar en dålig stämning i bollen. Har du några tips hur man ska förhålla sig till det i sådana sammanhang?
Jag tycker det är viktigt att man klargör innan man börjar rundan. Ska vi spela enligt reglerna eller ska vi inte?
Ja.
Och spelar man efter reglerna, då kan man ju inte välja att man bara spelar efter vissa regler.
Nej.
Utan då är det enligt reglerna. Och ett väldigt, väldigt vanligt regelbrott som man ser är ju när folk ska identifiera bollen.
Mm. Ja.
Att de inte markerar den, utan man är och pillar och vrider och på bollen.
Det gör man ju till sin fördel.
Utan har den markerat. Och det är ju inte ovanligt heller att den hamnar i ett något bättre läge efter man har identifierat den.
Då vill jag lägga till en jättevanlig grej när man spelar lägesförbättring på finklippta delen, ett skåkort.
Just
exempelvis.
Ja.
Då tar folk och sätter en pegg och tar upp, gör rent, lägger ner, släpper, tänker den var inte bra nog, tar upp bollen igen och lägger ner. Men efter du har släppt den första gången är den ju spel. Så då får du två plikt, va? Är du med? Om jag... Ja. Fattar du? Så när du har släppt bollen efter din lägesförbättring, nuddrar du den då, så är du ju...
Ja, det är ett slags plikt.
Ett slags plikt.
För att rubba boll i vila. Men du har en chans att placera den. Och i och för sig, om den inte ligger kvar där du placerar den, att direkt du släpper den så rullar den åt sidan.
Mm.
Då ska du ju återplacera den på den punkt.
Okay.
Men har du släppt den och den ligger kvar och så sen säger nej, det där var inte bra.
Nej.
Då vill du ändra på det, så kostar det.
Jag fattar, det är en sån man har sett folk göra på tävling och man bara, jag kan inte hugga denna.
Nej.
Förstöra 36-hålstävlingen på andra hålet liksom. Det är inte värt det. Men det är en grej som jag vet många har gjort fel när man har spelat med dem.
Jag har aldrig använt PEG och skårkort när den reglerna finns.
du spelar bollen som den ligger.
Ja, nu har du spelat.
Nej, men jag uppskattar hur brett ett skårkort är. Och så släpper jag den inte. Jag placerar den där.
Ja, den ska placeras.
Ja, den ska placeras.
Den ska placeras.
Ja, då har du nått rätt i alla fall.
Ja. Och får man kratta innan man har slagit i bunken nu?
Du får ju inte förbättra din spellinje.
Nej. Men, okay.
Men du får ju kratta utanför spellinjen av omsorg för banan. Du får inte göra det för att känna på sandens konsistens. Men
2018?
Du gör det för att göra i ordning, snygga till bunkern, så är det okej.
Okay. 2018 så var det inte okej, va?
Nej.
Då var det plikt ifall du krattade fotspår någon annanstans i bunkern innan du slog.
Riktigt.
Det har jag åkt på också på tävling. Två plikt. Det är så jäkla sjukt alltså.
Nej, det är så att det är...
Den är bra. Och sen har jag en fråga faktiskt från Johan Karlsson jag ser i dokument. Jag bara tycker det var lite roligt. Det var så här. Slänger in en fråga, skriver han här då. Hur funkar egentligen indexering av hål? Hörs ofta att folk säger index 1 är svåraste hålet. Men jag har också hört att vissa barn använder indexeringen ur ett matchspelsperspektiv. Kan ni mer om detta?
Ja, rekommendationen är att man börjar då med att hitta det svåraste hålet på banan.
Mm.
Och det får då index 1.
Mm.
Och sen på den andra 9-hålaren, då blir det svåraste hålet hem då, blir index 2.
Just det, så det är ojämna och jämna.
Ojämna,
det går efter det svåraste och inte alltid första och sista 9 och sådär. Det är intressant att veta.
Vanligtvis, det är väl vanligast i Sverige att vi har udda på första 9 och jämna på andra, men jag tror inte det finns något som föreskriver det. Sen delar man in banan i 3 hålsgrupper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och så vill man att det ska vara relativt jämnt inom varje trägrupp. Det vill säga man lägger inte, även om det tredje svåraste hålet är jämte index 1-hålet, så är rekommendationen att man inte sätter det som index 3, utan man sätter det i en annan grupp, så att varje trägrupp är ungefär lika blandning av låga och höga index.
För man har ju hört mycket när man växte upp, när man pratar spelstrategi, att man ska dela upp hålen i treor när man spelar.
Ja, det har inte jag. Nya skolan har ju liksom lite mer tänkt att nu kommer jag till index 16, nu i helvete är detta möjligt? För det här är ju betydligt svårare än index 9 liksom. Ja. Och då känner man sig lite lurad om man går efter indexeringen på poängen.
Ja.
Ja.
Nya skolan tänker mer så här, jag är inte ens nöjd med 37 poäng idag, jag ska ha 42 idag.
Ja.
Istället för att tänka på.
Ja, ja, exakt. Ja. Men lite så. Ja.
Och anledningen är det att man vill ju inte få en massa lågindexhål ihop om du spelar, när du spelar match då.
Mm.
Om du lämnar fem slag till motståndaren och så sen har du fem hål i rad där han har slag, så är det inte så kul.
Okay. Nej, det är ju
så att man, därför vill man sprida ut det. Sen vill man inte ha för lågt index på hål nummer ett ifall matchen fortsätter. Mm. Och en del andra sådana saker. Så att det är den blandning mellan vad som är svårt och vad som är lämpligt ur matchperspektiv.
Ja, men alltså toppen. Jag tycker det känns ganska klart. Och jag känner att det börjar bli lite dags att runda av lite nu. Och det är också med en liten brasklapp här att skicka gärna in era framtida frågor till domaren. För jag vill gärna ha med domaren igen här i ett framtida avsnitt någon gång.
Ja, det har varit en ära, Arne, att ha dig med i golftugget.
Ja, det var kul att vara här.
Ja, så jag vill liksom skicka det till alla. Lägg in dina frågor, vi lovar att sortera ihop dem. Så kan vi ta dem i nästa svep. Norre, du kommer få tillbaka introt nästa vecka.
Tack.
Ja. Jag lånade domaren idag.
Ja, det var fint.
Hur känns det? Har du fått lite klarhet i detta?
Ja, så jag var ju betydligt mer skrämd när jag kom hit än när jag går härifrån.
Ja.
Så att men det är nog ett bra betyg trots allt. Mm. Så att... men det känns bra. Jag har fått lite klarheter och jag har definitivt fått lite regler som jag faktiskt kan nyttja till min fördel, vilket känns väldigt bra.
Mm.
Så att regler är inte alltid så tokigt, tänker jag.
Jag tycker det här är grymt, för att gamla skolan känner ibland att de inte behöver uppdatera sig med dem, för de känner att inte vi så ofta hamnar i regelsituationer hit och dit ibland. Och sen kommer nya skolan som kanske gör det oftare men inte har lärt sig det, för det är så lätt att ta grönt kort nu. Mm. Så att det här var superroligt och jag tror det här var jättenödvändigt.
Ja, men det är
det
ju.
Och glöm inte speltempot nu heller.
Nej, nej, gör inte det.
Gör inte det.
Och glöm inte laga ta hand om banan.
1.2.
Den tar vi med oss.
Den ska vi ta med oss.
Ja. Stort tack för att ni har varit med och lyssnat idag, hörni. Och stort tack till våra sponsorer Callaway och Bryggmästarens Alkoholfria.
Mm, och min framtida kaffekorvsponsor som inte är här än.
Nej.
Men jag inväntar mejlen.
Det kommer.
Golftugget@gmail.com.
Ha en fantastisk helg ute i stugan, hörni.
Hej!
Hej!
En poddproduktion av Freda.